Det kommer bli för dyrt att bo i en tvåa. Mm. Så vi pratar om, har den, alltså räntekostnad på 3 000 kronor. Om den går upp till 4 5, det är 15 16 000. Mm. Plus amortering, plus ditt lån. Det kommer kosta typ 50 60 000 att bo i en tvåa. Alltså det kommer inte gå.
Välkommen allesammans till Visning pågår, en podcast med mig, Magnus Detmar. Detta är en podcast för dig som ska köpa, sälja, förvalta eller förmedla en bostad. Idag sitter jag här med Adam Farroman från Unik Fastighetsförmedling.
Wow!
Välkommen!
Tack!
Hur är läget med dig?
Det är jättebra, tack. Hur är det själv?
Jo, det är bra, tack. Jag har ju fått äran här att komma in på det nya Unik HQ, så att säga.
Ja.
Häftigt. Ni måste vara glada att ha äntligen flyttat in.
Ja, nej, men det har ju varit en lång, lång resa, min vän. Så men det känns bra. Och om jag frågar dig en uppriktig fråga då.
Mm.
Är det fint? Vad fick du för känsla när du kom in?
Extremt classy, måste jag ju säga.
Tack.
Bra
tack.
Material, val hög, vad säger man? Takhöjd, fina detaljer. Så nej, 10 av 10.
Tack, ja. Tack.
Superbra. Men för de då som inte vet vem du är, kan du berätta lite vem du är?
Ja, men självklart. Adam Farroman heter jag. Kommer ursprungligen från Iran. Flydde hit på grund av krig. 86 året jag blev född. Jag var väl 3 månader när jag kom till Sverige. Uppväxt med mamma. 2 äldre bröder. Hade en syster som tyvärr gick bort. Men det var innan jag föddes. Så vi hade ingen djup relation, om man säger så. Men det var jobbigt för mina bröder. Uppvuxen i Göteborg. Skulle jag väl säga att jag var rätt slarvig som ung. Fram till 25-26, och sen började jag förstå vikten av en framtid. La fokus på det lite mer. Kommer från träningsbranschen, jobbade säkert 12 år där. Och sen blev det över till mäkleriet. Öppnade Unik Fastighetsförmedling för 4 år sedan. Och här står vi idag.
Häftig resa, så verkligen riktigt coolt. Men då är det 4 år sedan du öppnade Unik Fastighetsförmedling.
Ja, alltså jag har varit reggad i 4 år nu. Jag öppnade det väl det typ 6-7 månader innan.
Ja.
Så 4,5 år sedan Unik Fastighetsförmedling grundades.
Okej, och det som är unikt då med dig är att istället för att hoppa på de stora jättarna och börja jobba där, så startade du din egen mäklarbyrå från början.
Ja, men det stämmer. Jag... träffade lite mäklare, träffade lite högpresterande mäklare, fick se lite hur det går för dem, vad de tjänar, och kände direkt att jag kommer kunna göra ett markant avtryck. Det finns mycket att hämta i den här branschen. Jag hade jobbat extremt mycket med sälj på rätt hög nivå, både som föreläsare och utbildare. Så kände mig rätt trygg i min roll. Och sen var det ju alltså att ibland presterar vi bäst med kniven mot strupen.
Absolut. Men du hade ändå tanken på att börja någon annanstans först, eller hur såg det ut?
Jag var lite osäker. Jag ville höra lite mer. Mm. Saken är den att många i vår bransch har liksom gymnasiet och sen studerar man till mäklare och sen mäklar man.
Mm.
Jag har liksom sålt telefonkataloger, toalettpapper. Alltså jag har liksom knegat när jag var ung med massa yrken inom försäljning, skulle jag säga. Så det märkte jag är rätt ovanligt. Så man är uppskolade på ett sätt. Alltså det tar så här lång tid att bli mäklare. Det tar så här lång tid att bli full mäklare innan du får ruljans, och så här ska yrket gå till. Så det var väl det som gjorde att jag kände att, men vänta lite. Jag kom ju med en helt annan erfarenhet och mycket i bagaget. Och så kände mig mer i trygg i rollen att öppna eget direkt.
Ja, men häftigt att ge sig in i en bransch som absolut har säljit bakom dig, men just en helt ny bransch, det måste vara magiskt. För du har inga så nära vänner eller så som har varit mäklare tidigare, eller hur ser det ut?
Nej, det var ju, om jag ska vara ärlig, så tror jag att mycket handlar om att hitta vad som stimulerar en. Och jag kände väl inom träningsbranschen, jag hade haft de flesta yrkena. PT, platschef, regionsansvar, Sverigeansvar, hade slått typ de flesta rekorden. Jag jagade och jag märkte att det är det som driver mig. Så till slut kom jag till en nivå där jag kände att det är inte nervöst längre. Det är så tryggt mitt liv. Jag får inga kickar. Du vet, hur ska det gå? Hur kommer dagen gå? Hur kommer det här uppdraget sluta? Så det var väl det som gjorde att jag ville mäkla och just få uppleva de här känslorna igen. Att okej, hur kommer det här gå? Och du vet, när man vill ge upp och kunna övertala sig själv och fortsätta.
Ja.
Och liksom se visionen och inte ge upp.
Ja. Ja, häftigt. Vad var den första försäljningen, får man ju fråga först?
Ja, nej, men det var en liten lägenhet i Ursvik vid Sundbyberg. Så jag blev registrerad typ så här, ja men 30 juni 2018, något sånt där. Och så sålde jag den inom 24 timmar.
Okej.
Okay. Så det var helt sjukt. Jag hade ut en annons på Hemnet, en lägenhet på ritning. Och så ringde någon och köpte den. Så det var inga öppna visningar, ingenting.
Okej.
Okay. Så jag bara, oj vad det är så härligt.
Ja, exakt, exakt. Men det har väl inte varit så lätt hela vägen antar jag.
Nej. Nej. Det är nog många som ser nu att det har gått bra och så, men ja, det är många gånger resans gång man har velat ge upp och man tycker det inte är värt det och man går och intalar sig själv. Det är mycket uppoffringar, det är mycket tid bakom det, men som sagt, det är väldigt kul också.
Mm. Ja, men jättehärligt. Och vi hade kunnat prata mycket, mycket mer om det, men jag tänker att vi ska specificera oss lite mer på bostadsmarknaden i denna podden. Men det jag vill fråga bara, var är det du har sålt lägenheten någonstans?
Jag skulle väl säga att mitt stora fokus har väl varit här vi sitter just nu då, i Hagastaden och i den här byggnaden egentligen, de här två tornen. Så där har väl mitt stora fokus varit, för ja, men dels när jag flyttade upp från Göteborg för nästan 7-8 år sedan så fanns ingenting här. Så jag har fått se ett helt samhälle växa fram. Sen tycker jag att det är brist på höga hus i Sverige. Vi får ju knappt bygga någonting högt.
Ja.
Så när du bor på våning 3 eller våning 4 i Sverige så bor du ju högt upp.
Mm.
Medan du är kanske i Shanghai eller någon annanstans så är liksom våning 17 inte högt.
Mm.
Så när jag såg de här skyskraporna och visionen och ja, men som vi ser många byggnader i 12 våningar, 13 våningar så kände jag att ja, men det här är någonting för mig. Det här är någonting för mig. Och kände också att alltså, Solna-Sundbyberg typ växer samman lite med stan. Och det är nära till Östermalm, motorväg. Det blir någon form av mittpunkt här.
Mm.
Så det är väl det som gjorde att jag la fokus här.
Ja, men häftigt. Och det är det jag tänker att vi fokar lite på i denna podcast. Just Hagastaden och Norra Tornen.
Mm.
Och vi ska dyka lite djupare i det strax. Men jag tycker först vi hoppar in lite status på bostadsmarknaden just nu. Nu är vi sista augusti här, 2022. Hur är känslan på visningen nu? Kommer det folk? Hur är det budhets? Hur känns det?
Ja, nej, men det blir ju bättre och bättre. Det många inte vet om att i början av året så var inte det där heller hälsosamt. Så det där, det hade typ blivit det nya normalen, att priserna var över marknadsvärdet. Och det är det många inte tar i akt tror jag. Så det där var inte normalt eller någonting, utan på grund av pandemin och andra faktorer så fanns det inga objekt till salu. Så det gjorde ju att utbudet minskade. Och vi kontrolleras enbart av hur många objekt som är ute på marknaden. Är det lite objekt ute, då ökar priserna. Är det mycket objekt, då minskar priserna. Så vi gick ju, jag ska inte nu, jag tror säkert från februari, mars till maj så minskar ju vår omsättning med 80-85%. Och jag bara, vad är det som händer? Alltså, det många inte vet är att de tror att när priserna går ner så tar det 3-4 månader. När priserna går upp tar det 3-4 månader. Alltså, det går från söndag till söndag.
Mm.
För det handlar om nyheterna däremellan.
Ja.
Och sen säger vi, om någonting händer nu då priserna går upp.
Mm.
Ja, men du kommer förlora budgivningar första söndagarna. Så att priserna fortsätter upp hela tiden och det är det som har hänt nu då. Så man går in och justerar räntan.
Mm.
Och när man justerar räntan i så som samhället är uppbyggt här, då stöter vi på problem.
Mm.
Och då kanske någon tänker, varför? Ja, men dels är det väl det att alltså 80% idag av Sveriges befolkning har inte 20 000 kronor på sparkontot. Och det här är bara för att förklara ett system då. Ungefär 70% lever på lönen, så det innebär den 24 på kvällen så är man, ja men då väntar man på lönen igen. Och jag ska välja, jag har gjort så i många år. Och så 25 så är jag liksom kung igen. Det som händer då när man justerar räntan är att de här fåtal tusenlapparna ställer till det. Alltså det ändrar ju hela samhällets levnadsstandard om man säger så. Det är det som sker. Så vi är tyvärr för belånade. Så det är det som händer. Så när vi är för belånade och man höjer räntan och det blir 2000 kronor dyrare då, då kommer tyvärr priserna sänka. För vi har ju samma månadskostnad som ska gå runt. Ja, men då måste priserna ner för det blir dyrare att bo. Så då måste det bli så.
Mm.
Så att det som sker då i juni och juli, det är att de är för långt ifrån varandra.
Mm.
Säljarna vill ha de här övervärderade priserna och köparna menar på att vi går in i en stor finanskris. Så att det är liksom ja. Så här, ja. Det är för långt ifrån.
Ja, exakt.
Sen kommer juli, lite bättre siffror. Omsättningen hade ju minskat kanske med 80-85% och var vi nere på 60-70. Nu är vi i augusti, nu är vi ungefär 40-50%. Okay. Så vi ser en tendens vecka för vecka att det blir bättre och bättre. För det som händer nu är att många köpare börjar tänka att men nu närmar vi oss dippen. Nu kommer det inte gå ner mer. Och man vill inte gambla.
Nej,
jag sa, priserna går ju upp på en vecka igen. Så nu blir det bättre och bättre och bättre då. Och nu är det mer hälsosamt om du frågar mig.
Ja.
Du lägger ut en lägenhet, ja, men du får jobba hårt, valet av mäklare blir viktigare. Det som är lite tråkigt och som jag kan tycka, det är att yrket är provisionsbaserat. Så har man haft lite utmaningar innan, så blir det tyvärr lite svårt just nu. Och det är lite beklagligt. I och med att mäklarbranschen är uppbyggd då utan fastlöner.
Ja, exakt. Men samtidigt kanske det städar upp lite på marknaden också. De Definitivt. Som glider på vågen och de som verkligen
Tack.
Kan detta.
Jag visste inte hur
riktigt hur mycket jag kunde säga. Jag förstår. Ja, men härligt. Men vad är det då för typ av frågor man kanske ser man får på visningarna idag jämfört med innan då kriget, alltså låt säga januari, februari?
Det är ju helt klart, alltså det vi ser varför det blir en uppbromsning är ju för att man vågar inte köpa först. Man är orolig för sin lägenhet. Och liksom om du säger till mig, ja Adam, jag vill ha den här men jag måste sälja min lägenhet. Alltså jag kan inte stå där rakryggad och säga, men jag garanterar dig de här siffrorna.
Nej.
Vilket jag kunde då. Alltså då kunde jag liksom till och med hålla tillbaka lite och överprestera.
Ja.
Men nu är det en risk. Och det måste vi ta till akt.
Ja.
Och det här är ju, många vet inte det, men det är inte många gånger i Sveriges bostadshistoria som folk får problem med att flytta in tillträdet då. Men det är ett problem nu. Så många som har agerat först. Så det är det som blir problemet nu. Så många vill sälja först. Och man vågar inte agera då. Så det blir ju tyvärr en utmaning.
Det blir en utmaning, okej. Okay. Får man mer frågor kring alltså föreningarnas ekonomi i dagsläget?
Definitivt.
Det får man, ja.
Och bara för att förklara då att, för där tycker jag faktiskt vi generellt för kunderna så är det många som inte har stenkoll. Och jag säger inte att man ska ha stenkoll, men det är bra att man får en uppfattning då. Så här, men varför går avgiften upp om räntan höjs? Så jag kan dra det lite kort bara. Det handlar om att till exempel ta nyproduktionen här runt om i Hagastan. Byggnaderna är nya, så man har mycket lån. Och det är ju inte konstigt, du har ju lån för att finansiera bygget. I och med att det inte är några renoveringar kommande så är det okej. Okay. Men det som händer här då är att de kanske har, säg att de har tre lån på 200 miljoner. Och så räntorna på lånen är låsta 2-3 år. Säg 3 år. På 06, 07, 08. Man får ju lite lägre räntor när det gäller så stora lån.
Ja.
Det som händer nu när räntan går upp är att när bindningstiden går upp på de här, går ut på de här, så höjer man räntan på de lånen. Så det kan bli från 06 till 0,9, 0,7 till 1, 0,8 till 1,1. Och då är det en avgift som saknas.
Ja.
Alltså det är en intäkt som saknas. Och det som sker nu är att man höjer månadskostnaderna i lägenheterna. För man måste få in de pengarna. För det finns en kalkyl. Så därför måste man vara mer försiktig just nu i räntehöjningar med belånade föreningar.
Ja.
Så det är därför när folk frågar, ja, men kvadrat, hur mycket är lägenheten belånad per kvadratmeter? Ja, men det här är skälet man vill kolla. Så mitt tips till er där ute, låser inte bara fast på det, utan gå in, kika på lånen och se de bundna, hur ser bindningstiden ut och vilken ränta har de?
Exakt, exakt. Och där kan man ju säga det som du nämnde, att nya föreningar, de är väldigt belånade. Kan man se att priserna på nya föreningar har gått ner mer då?
Definitivt.
Det kan man.
Ja, definitivt. Och det blir mer stillaståendes.
Ja.
Folk vågar inte agera.
Ja.
Man vet inte när om det kommer fortsätta eller vad som kommer ske. Många nyproduktionsprojekt har ju lokaler som genererar intäkter. Och då kan man ju tänka på att det är en räddning. Ja, det är sant. Problemet just nu är att vi vet inte när ett slut kommer. Vi vet om att vi står inför en höjning nu till exempel. Sen har jag svårt att se att vi ska fortsätta höja. Men det är återigen, vi faller tillbaka till det jag sa i början. Vi är för belånade. Vi är vana vid en ränta på liksom 1%, alltså det är ju Det är helt sjukt när man tänker efter. Alltså, sjukt, du, även om du har pengar så förlorar du på att betala med kontanta medel.
Ja, ja.
Så som det är uppbyggt här. Du tjänar på att ta lån och låta liksom, du kan lägga in pengarna på en säker fond.
Mm.
Liksom, det ger dig mer och så betala tillbaka räntan.
Exakt. Men roligt att du säger det, för att så, och det har ju inte varit så länge heller vi har varit i så här låg ränta.
Nej.
Alltså vad är det från 2018, 17, alltså någonting sådär har vi legat på den här låga räntan. Tror du, låt säga den går upp mot 3-4-5%, tror du vi kommer se liksom en total massutflyttning då, eller vad tror du om det kommer upp där?
Jag tror man måste ta bort amorteringskravet, och jag tror det ligger rätt nära. Mm. Jag tror det kommer en till höjning nu, antingen en dubbel eller trippel.
Mm.
Sen kommer man kommer behöva agera. Det kommer bli för dyrt att bo i en tvåa.
Mm.
Så vi pratar om, har du alltså räntekostnad på 3000 kronor, om den går upp till 4-5, det är 15-16 000.
Mm.
Plus amortering, plus ditt lån. Det kommer kosta typ 50-60 000 att bo i en tvåa. Alltså det kommer inte gå.
Det är inte rimligt.
Nej, det är inte rimligt. Så då måste man gå in och agera. Och jag tror till och med det ligger fram förslag just nu om att se över amorteringskravet.
Ja. Jo, men jag läste någonting i tidningen också om att det är på diskussion. Och då vet man att någonting håller på att hända där.
Ja, ja.
Är det någonting mer som man ska liksom, du känner att det här bör man veta om status på bostadsmarknaden nu? Liksom?
Ja, alltså, ska du köpa för att bo, så ska du aldrig gå och vänta på att maximera en dipp. Det funkar inte riktigt så. Så att liksom, nu har priserna gått ner med säkert, jag skulle säga innerstan 20%.
Mm.
Det är ingen idé att vänta och se om det kanske blir 25 eller 27 eller upp mot 30.
Mm, mm, mm.
Det hade inte om jag ska köpa för att bo.
Mm, mm, mm.
För du tar en risk här, för det vänder snabbt.
Mm, mm, mm.
Så jag hade sagt, ja, men nu har det kommit.
Mm.
Nu ska man ju agera och köpa.
Mm.
Och en annan grej som jag tror ska vara viktigt nu, och så här, det säger jag för att jag genuint inte vill att människor ska hamna i problem. Sälj först. Det gör inget om du får ett mellanboende. Huvudvärken om du köper först och inte får såld är betydligt värre. Riskanalysen är betydligt större.
Mm.
Det är så mycket mer som kan gå fel. När du köper eller säljer först, så är det värsta som kan hända, alltså det värsta, och fixa ett mellanboende.
Mm.
Det är liksom worst case.
Mm-hmm.
Men om du köper först, värsta som kan hända där är betydligt mycket värre än så.
Mm. Ja, intressant att du säger det. Tror du detta är kanske hälsosamt för då första gången köpa? Nu kan vi äntligen få in några studenter som ska in på marknaden och allting sådär, att det kanske det de gynnas av denna marknaden.
Ja, nej, men alltså det så som det var, det, alltså seriöst, det var inte okej. Okay. Vi hade ju gator här som var dyrare än Paris. Kom igen, alltså vi har ju sol 9 dagar per år, alltså vi har, nej, men skämt, det blev för mycket, skojar inte Magnus. Alltså vissa lägenheter, jag värderade dem till 14, slutpriset blev 18.
Mm.
Du vet, den ska gå för 11, den går för 17.
Mm, mm, mm.
Du vet, få bud på 27, den är värd 16.
Mm, mm, mm.
Det finns ju så mycket i vår bransch som man hört. Det var ett hus tydligen i Danderyd. Man köpte det för 15 och sålde det för 28. De gjorde inget.
Okay.
På typ alltså så här 7-8. Alltså, det blev för mycket.
Det
ska inte kosta 200 000 per kvadrat att bo på Östermalm.
Nej.
Det ska inte kosta 170 000 per kvadrat att bo på Östermalm. Fine i New York, jag köper det. Men inte i Stockholm.
Nej, jag förstår. Men det, slutligen där, och vi ska hoppa in lite mer i stadsdelen Hagastan strax. Men det måste ju ändå vara sjukt kul som mäklare att jobba i en sån marknad.
Ja, alltså vet du en sak Magnus? När jag jobbade med träning så jobbade jag med hälsa. Och det är väldigt fint att hjälpa människor med hälsan. Det är när någon äldre har haft ont i hela sitt liv, gråter på nätterna, de träffar dig och så försvinner det. Det är fantastiskt, den kärleken du får ut. Men alltså ge folk pengar, det är så sjukt. Men det är mer tårar, det är mer känslor. Alltså, jag har ju familjer som bryter ihop och bara, alltså vi har fått 3 miljoner extra. Alltså för dem, du vet, de här 3 miljoner sätter deras barn i de skolor de önskar.
Mm.
Underlättar deras liv. Det kan ha varit nära på att gå illa med företaget, jobb. Alltså det är så sjukt.
Mm.
Så, och alltså det bara blir, och alla tjänar pengar.
Ja,
det är ju det som sker. Och det var ju inte bara vår, alltså allt gick ju upp. Så att det är klart det är kul och det är mycket lättare att jobba. Och du lägger ut en lägenhet, du blir ju nerringd.
Mm, mm, mm.
Frågan är om det blir så hett igen. Det dröjer nog många år om du frågar mig. Det var helt sjukt.
Ja, men riktigt häftigt. Och när man är i det så tänker man inte riktigt att det är så häftigt som det är. Nej. Men nu när man är ifrån det så bara shit vad som hände egentligen.
Ja,
riktigt häftigt. Och vi skulle kunna prata hela podcasten tror jag om bara bostadsmarknaden. Men jag tycker vi dyker ner i då stadsdelen Hagastan.
Hagastan, om ni frågar mig, Hagastaden, det är mittpunkten i Stockholm. Det är det som för allting tillsammans. Det är ett samhälle som har utvecklats där vi egentligen har allting. Förutom att vi har två stycken torn som går under namnet Norra tornen som är ritade av Oma arkitekter. Det här är alltså bland de duktigaste arkitekterna i världen. De är alltså över 120 meter långa och syns typ överallt ifrån. Så har vi väldigt många andra höga byggnader på 12-15 våningar med jacuzzis på taken, stora takterrasser. Väldigt osvenskt om du frågar mig. Det här är, ja, men du har alltså tvåor med liksom 60 kvadratterrass. Det är inte så vanligt i det vi ser resterande byggen. Vi har sammanslutning med Hagaparken. Det är alltså en av Sveriges finaste parker om du frågar. Men jag är själv nere och springer och rastar hunden och badar där nere.
Mm.
Och du har ju båtplatser. Så vi är ju mitt i stan. 30 000 bostäder som byggs. Alltså det är ett helt samhälle. Vi har Willys, vi har Hemköp, vi har Sats, vi har Systemet, vi har Apoteket. Nästan alla projekt har ett eget garage. Också väldigt vanligt utomlands men inte vanligt här. Och det är för att vi har så mycket äldre fastigheter. Så det är så mycket som är nytt och annorlunda. Och du vet så här, till Solna har du 5 minuter. Till Vasastan, alltså du är ju i Vasastan i stort sett. Till Östermalm 5 minuter. Ska du till Nacka, men ut på vägen 10-12 minuter. Så för mig har det på något sätt formats en mittpunkt. Som börjat gå under smeknamnet nu, Lilla New York. För kvällen, ja, men det lyser, det är höga byggnader. Så det är någonting annorlunda, det är någonting unikt.
Mm. Ja, riktigt bra införsäljning av Hagastan måste jag säga. Jag har aldrig hört det på det sättet. Och det är häftigt också för det kommer från ja, allting är nyproduktion. Alltså sådär, det finns inget riktigt. Nej. Eller var det någonting där tidigare? Nej. Ser det ut? Nej, det fanns
inte. Jag hörde för länge sedan innan jag flyttade hit då, långt innan 2013, så var det en ICA och en bensinmack där någonstans.
Okej.
Men när jag flyttade upp fanns ingenting.
Nej, okej. Och när börjades det bygga ungefär?
Man började typ 2014-15.
Ja, det var så pass tidigt.
Det tar ju 2-3 år att färdigställa projekten. Det här tornet vi sitter i nu var väl inflytt i 2018.
2018, okej, så det är väldigt nyligen.
Ja, exakt. Då, ja. Och det andra tornet 2020.
Ja, exakt. Och vi har, vad är det, en eller två hus kvar innan de är klara med Hagastaden?
Ja,
eller
det hållet. Sen har vi flera fastigheter åt andra hållet. Essingeleden, den är ju mycket kvar.
Det är mycket kvar, okej.
Och sen kommer ju Hagaparken ligger ju längst ner.
Mm.
Den kommer ju här utanför ungefär.
Mm.
Så de bygger ju på den. Så de sammansluter det och så kommer det gå under vägen då.
Ah,
så
att
Hagaparken kommer börja redan här.
Okej, så man kan gå hela vägen då från, ja, låt säga Torsplan hela vägen under.
Ja, exakt.
Ja, men häftigt. Och en polare till mig som bor här i Hagastad, han sa att liksom när han köpte det så var det precis i lindan här när de började bygga och då var prisen lite lägre för då är det liksom några år av byggnader. Kan du se att nu har folk lite vant sig vid att de bygger där nere och att priserna liksom har gått upp?
Ja, nej, men jag tror jag personligen har väl sålt över 120-30 bostäder här och jag har väl varit med om att jag har ju sålt alltså Vasastans dyraste kvadratmeterpris i historien här. Vasastans dyraste tvåa, Vasastans dyraste trea. Det är prestigebyggen, det är en helt annan grej. Och jag tror i början så var man inte medveten om hur vacker staden är och hur utsikten kommer bli.
Mm.
Men alltså efter de bästa gatorna i Östermalm så har vi de högsta priserna i Sverige här i Hagastan.
Det är sjukt coolt alltså.
Men jag har ju en lägenhet nu för 50 miljoner. Det såldes sen för 55 miljoner för ett tag sedan.
Mm.
Det, som jag sa, det är mycket som är unikt och annorlunda. Så definitivt, de som köpte först, och då ska jag vara ärlig som din vän sa, det stod ju still i början.
Mm, mm, mm.
Ingen ville ta i dem.
Nej, det är
så svårt att se en vision.
Mm,
det är så svårt att se en bild.
Mm.
Men nu som sagt, nu är det helt annorlunda.
Ja, och vad är det för typ av människor som flyttar in då i Hagastaden?
Allt möjligt. Barnfamiljer, unga entreprenörer, apputvecklare, allt möjligt skulle jag säga. Par, singlar, det finns något för alla.
Okej, okay, okej. Okay. Och vad är det du ser att de liksom går igång på just i de här lägenheterna i Vasastan? Eller i Hagastaden?
Ja, denna delen skulle jag säga mest är boendet. Mm. Förutom alla fördelar med området som jag gick igenom så är det boendet. Mm. Alltså var på våning 24 i en solnedgång. Mm. Alltså när du öppnar dörren, mitt lilla hår på armarna ställer sig upp. Det är alltså du vet, man bara, wow, det ser ut som en tavla. Du behöver ingen tv, ingenting. Det här är någonting unikt. Nu får man tänka att jag pratar om Sverige. Direkt vi rör oss ut internationellt så är det här inget speciellt.
Nej, nej, nej.
Jag var ju till och med i Dubai och fick höra där att ju högre upp du kommer, desto billigare blir det efter en viss våning. För du ser inget.
Ja.
Så det var typ så här, högst upp är billigt, för det är bara moln. Ja. Men vi är långt ifrån där. Återigen, högt upp här i våning 3.
Mm.
Så när folk som är vana vid att bo i fastigheterna här kommer in i de här byggnaderna och du vet, ser en mildsvid och fri utsikt, det blir en annan grej.
Absolut, jag förstår det helt. För när jag bodde i Shanghai så bodde jag på 38:e våningen.
Oh.
Och den där jobbiga är ju liksom hissfärden upp och ner på morgnarna.
Oh.
För då är det alla som ska in och ut, så det tar en 5-10 minuter att komma ner bara.
Och det är så sjukt att du säger det, för vi har ju två torn här och vi upplevde ju det som ett problem i Torsplan 8 där vi sitter.
Ja.
Så till 10 nu har man fördelat hissarna på våningsplan.
Det är så,
ja. Och ingen kan, alltså, när en hiss åker ner så åker den ner.
Mm.
Så det är typ, nu bara säger jag ett exempel. 1-11, 11-19, 20-28.
Ja.
Så det är typ ingen trafik.
Ja.
Medan här i början, ja, men jag åker sig från våning 29, stannar den på 27, stannar den på 21. Sen åker den upp 23 och så åker den ner till 17. För att du vet, jag var så här, det har gått en kvart.
Ja, ja, absolut.
Så andra tornet gjorde man faktiskt ett system då för att underlätta det.
Ja, men det är bra. Det är viktigt alltså, för att speciellt på morgonen när man ska ner, man blir så frustrerad. Ja. Man blir alltid sent till jobbet. Har du gått någon gång upp eller ner?
Ja, i början. Ja. Det var, alltså du måste förstå att träning, jag älskar träning, men det var bland det värsta jag har gjort. Skulle få kolla på penthouset, våning 34.
Mm.
Och man tänker inte på det, men du har ju aldrig gått upp för 34, vad du kanske har, du har bott på våning 38. Men jag har inte gjort det, så mina vader, alltså det låter sjukt, men jag kunde typ inte stå när jag kom upp. Det var så konstigt, alltså jag har ju aldrig upplevt det. Och så visste jag att vi ska ner med. För det var ju tidigt skede, så det fanns ingen hiss. Så det var utmanande helt klart.
Jaha, så det var innan de hade hiss.
Exakt, så vi var tvungna att gå upp hela vägen.
Oh,
men du vet, man bara, det är lugnt, 34, vad är det liksom? Men det var tufft.
Ja, jag förstår. Häftigt verkligen att ha de här byggnaderna i Stockholm. Men det, jag tror man får skilja lite på liksom, några tornen och de andra liksom byggnaderna, för de är ju väldigt unika i sig. Kan du se att så de som bor då i, inte några tornen utan resterande delen av Hagastan, är det lite annan typ av kriterier där jämfört med några tornen?
Ja, nej, men där har vi väl mer, om man får säga, standardiserade bostäder. Men vi har många unika med. Till exempel på taken är det takterrass. Många har tillstånd för jacuzzi, utekök, grill. Många tvåor har en New York-stil. 5-6 meter takhöjd med loft. Mm. Väldigt amerikanskt, ingen ser in. Ateljékänslor. Du har, så det finns mycket unika byggnader. Men sen finns det också lite mer vanligt. Och det är väldigt mycket förskola runt om också. Det finns någonting för alla. Så vill man ha det här lilla extra så finns det. Vill man ha någonting speciellt så finns det. Älskar man sol och vill ha stora terrasser så finns det. Så att, jag skulle säga att det finns någon för alla. Men självklart, norra tornen är väl det där det är lite mer bekostat och lite annorlunda och unikt, i och med att här är det liksom 36 våningar.
Ja, exakt. Och det är bara att du nämner det. Men kan man se liksom materialval är olika i då tornen jämfört med Hagastaden? Ja, det kan man göra. Det är lite mer exklusivt.
Det är mer exklusivt och påkostat här. Vi har ju ett bolag som heter Eina Mattsson. Första huset här, som de har, det är deras prestigebygge. Så där har de försökt utforma fastigheten som ett hotell. Det finns inga nycklar i projektet. Det är heltäckningsmattor överallt. Fantastisk lobby och första intryck när du kommer. För mig, när jag köper bostad, så är första intrycket viktigt. Jag vill redan när jag kommer in i trappuppgången bara så, wow, det ska vara härligt att komma hem. Du vet, man har jobbat hårt hela dagen. Det är viktigt tycker jag. Så att det finns något mer projekt där, men självklart är det här mer bekostat.
Ja, okej. Okay. Och I då, om vi då pratar med Hagastaden inte några torn, är det mer ett och två och tre och fyra, eller är det väldigt blandat?
Nej, men det är väldigt blandat. I tornen finns ju inga ettor. De Nej. Börjar på tvåor.
Ja.
Men det är mycket större lägenheter. Vi har några våningar också på 200 kvadrat som täcker hela våningsplan. Mm. I de andra projekten finns många smarta tvåor. 35 kvadrat, 30 kvadrat, 40, inte så mycket ettor. Men oftast de som vill köpa ettor köper ju dem då.
Okej, jag förstår. Om vi då snackar om Norra Tornen, det måste ju vara en extrem prisskillnad, de som är precis i taklinje och de som är över taklinje.
Definitivt. Och sen är det utsikt mot Solna eller mot stan.
Ja, okay.
Man vill ju ha mot stan. Det ser ut som ett porträtt. Så det är ju mycket så. Okay. Läge, solläge, utsikt, våningsplan. Det är ju inte så stor skillnad på våning 28 och 29.
Nej.
Det är extremt stor skillnad på våning 7 och 8.
Ja.
För du kommer över någonting. Det sker någonting med utsikten.
Exakt. Har alla lägenheterna balkong i Norra Tornen?
Ja, alla utan en.
Alla utan en, okej.
Jag kommer ihåg, jag sålde den också.
Okej, okay. Den vill jag höra mer om. Vilken våning?
Fyra. Ja, ingen view, ingen terrass.
Okej.
Okay. Nej. Men den är stor, många två är ju runt 59, den är 75, så man har fått lite mer yta.
Ah, okej. Okay, ja. Men det är samma panoramafönster och
sådär? Ja, det är det. Ja.
Okej. När man väl flyttade in där, om det då är 4 år sedan, kan man se stor skillnad på lägenheterna i materialval, eller var det förutbestämt?
Nej, det var förutbestämt. Man ville hålla samman, men det var ju alltså, det är sten i köket, märket Polyform, vitvaror från Miele, som man har gjort det bekostat. Så alltså att, det är nästan konstigt om du ska flytta in och renovera. Mm. Det är så här, hur ska du liksom toppa det här? Alltså det är inte värt det.
Nej.
Så, och det gillar jag. Mm. Det skapar en känsla direkt.
Ja, exakt. Sen så är det ju själva utformningen av Norra Tornen är lite kontroversiell. Den är väldigt speciell. Det är liksom inte Stockholmsstil, om man säger så. Vad får du för kommentar på det?
Antingen älskar du det eller så hatar du det.
Okej.
Jag älskar ju det. Alltså, jag tycker det är så sjukt att man bygger 36 våningar på det här sättet. Alltså, hur lyckades de? Hur kom man med tanken? Hur man har ritat det? Och du vet, alltså, ser likadant ut. Och du ser dem vart du än är. Jag tycker det är ett mästerverk. Och det finns ett internationellt pris som heter International High Rise Award.
Mm.
Där det går till det finaste bygget i åren. Alltså Sverige har ju aldrig varit nära på att vinna det eller någonting då. Vi vann förra året och då möter vi sjuka byggnader. Jag uppmanar er som lyssnar, googla lite. För det är många internationella byggnader som ser helt sjuka ut som har vunnit innan. Så får man se liksom topp 5. Så att internationellt är det här stort. Det är alltså ett mästerverk. Du vet hur de är vinklade, alltså det är... Det är konst, en väg emellan. Det är högt och du vet, det är ju inte att det svajar eller något. Och terrasser, det är inte heller så vanligt när man kommer högt.
Nej.
Det är ju för att de är vinklade när de är byggda. De blir liksom mindre och mindre. Man har ju tänkt på allting.
Exakt. Ja,
för kanterna, vinklarna.
Ja, man tänker, som du säger, att terrasserna, vanliga så av skyscrapers, är väldigt mycket glas, polerade ytor. Men den är ju väldigt rough på så sätt.
Och mycket hänger ju på vinden, det blåser så mycket, det är svårt att ha balkonger, men här har ju typ alla det. Och man har gjort det så häftigt, för det beror ju på hur kanterna är vinklade, hur man har skärt av och vart liksom balkongen... Så jag kan stå på en balkong, men det är liksom en vägg på höger sida. Och någonting ovanför mig, så det är liksom... jag tycker det är ett mästerverk.
Får man inte svindel när man är högst upp?
Jo, jag tittar inte ner, jag är höjdrädd.
Okej.
Men inte när man sitter på den. Ja. Det är liksom... Jag filmar och tittar ner i så fall på min telefon
En selfie-stick långt utöver. Ja, jag förstår. Ja, häftigt. Drönarbilder måste ju vara ett säljande koncept för de här byggnaderna.
Definitivt. Definitivt. Ja.
Härligt. Om vi pratar då om mer Hagastaden. Finns det liknande så garage? Finns det sådana grejer i de här husen?
Ja, nästan i princip alla.
Ja.
Så det finns.
Okej, så det är ganska så, man bara flyttar in, det är en enkel byggnad på så sätt.
Ja. Alltså det är Stockholms stad som äger hela garaget och det är sammansvetsat med Hemköp. Så liksom på vintern behöver du inte gå ut för att handla mat. Du åker ner till källaren, går ut i garaget, in i Hemköp, handlar. Och så du kan liksom gå i shorts och handla. Okay. Det här är små saker, men det är rätt skönt, du vet, när vi har 17 minus och en halv meter snö.
Ja.
Det är rätt skönt att slippa gå ut.
Det är
ut.
Väldigt skönt, då kan man gå i morgontofflorna och gå in och handla. Ja, härligt. Om man då säger utveckling på Hagastan, du sa det är några byggnader mer mot Hagastaden och några mer mot Essingeleden. Mm. Vad är det som är liksom up and coming där? Är det liknande hus eller är det...
Det kommer ett höghus nere mot Hagaparken.
Mm.
Mot Essingen tror jag det högsta som kommer byggas är 12 våningar, men det kommer ett högt där, men det är liksom inte som några tornen är det inte.
Nej.
Då blir det mer liksom en vanlig fastighet om man säger så.
Okay,
man kommer inte försöka designa det på något speciellt sätt egentligen eller något ton, men det kommer ju ett höghus. Men liksom nu finns Hagastan, det är inte att det kommer vara dubbelt så mycket fastigheter.
Nej.
Utan det är några stycken kvar och sen är området klart.
Okej, okay. Vet vi hur lång tid det kommer ta innan det är
2030 är allt klart, alltså då är ju tunnelbanan här och allting, det är en gul linje som kommer öppna, som kommer gå här då. Så då är allting färdigställt, 2029, 2030, jag tror tunnelbanan är färdig 2028, men liksom efter det, då är allt färdigt. Företagsparkerna, och de har gjort ett jättefint arkitektritat hus för företag också, ett runt, som finns här lite längre upp.
Okej, okay. Och det är lite mer, alltså coworking space, eller vad är det?
Ja, exakt.
Okay. Ja. Sen så har man ju väldigt nära till Karolinska också. Och där hör man, jag som bor i området hör ju att helikoptern kommer fram och tillbaka. Har man några synpunkter på det när man köper här?
Alltså alla älskar ju det, och har de barn så tycker de det är så häftigt. Och vi såg ju aldrig helikoptern typ innan pandemin, men med pandemin så var det ju tyvärr många, alltså det var ju ruttar varje dag då om man säger så, men uppriktigt alla tycker det är en fördel, tycker det är kul, man sitter från sitt fönster och ser en helikopter landa liksom. Det är ingen som har lämnat ett störmoment till mig eller sagt liksom, jag vill sälja den här jävla helikoptern. Absolut inte.
Nej. Okej. Okay. När man köper i Norra Tornen eller i Hagastaden, vad ska man tänka på då?
Hitta rätt objekt. Man ska inte vara rädd för att se över visningarna. Och ha stor respekt för solläget och liksom din utsikt. För det skiljer sig markant. Så det skulle jag säga. Gå och kolla på några lägenheter. Och sen jämför liksom vad är bäst. För att många gånger du kanske går på första och bara det är den här. Men sen visar det sig att det fanns tre bättre.
Ja.
För de skiljer sig så mycket från projekt. Och du vet vilket håll i fastigheten de ligger och så vidare.
Ja, okej. Okay. Är det någonting du kan tycka att folk missar när de köper, eller när de kollar på lägenheter här, att det är så, ni förstår inte värdet med denna grejen?
Ja, alltså jag tror för någon som inte känner till tornen, ja det är klart, men alltså jag vinner ju på att göra dem supernöjda och ge dem, alltså min uppgift är att rekommendera det som är bäst tycker jag, inte det som är smidigast. Så jag går ju alltid in och förklarar, så det spelar ingen roll om jag har mer betalt på en lägenhet, om jag tycker den, ja men det här är inte det de söker, de är ute efter solen eller de är ute efter fin utsikt, ja, men då kommer jag presentera det jag tycker är bäst.
Ja.
Så vi får ju självklart hjälpa till. Definitivt.
Ja, det får jag göra. Ja, okej. Är det någonting som liksom du märker att folk verkligen, förutom då utsikten och det nya, är någonting du märker att så... Detta går folk verkligen igång på i Hagastaden.
Ja, det är utsikten mot stan.
Det är utsikten mot stan.
Jag ska visa dig en bild sen så du får se vad jag pratar om.
Okay.
Det är verkligen någonting helt unikt. Jag hade visning idag och var uppe på takterrassen.
Ja, det är ju helt magiskt. Ja,
nu får han se här, Magnus. Det ser ut. Nej, men det är alltså,
faktiskt... Det och där höll du den långt ute. Du vågade inte gå nära kanten.
Ja, nej. Men du vet, det här är bara när man öppnar dörren.
Okej. Okay.
Så att den här utsikten är ju så vacker, så fin.
Magiskt.
Du ser ju hela Stockholm, du ser Globen, du ser vattnet.
Mm.
Och det är så mycket historia uppifrån.
Verkligen. Kan du se, alltså så, för de lägenheterna som ligger på så 50 miljoner, tidigare kanske de personerna har dratt sig lite mer mot Östermalm, för det där har de varit dyra, fina våningar så att säga. Vad drar de sig från att liksom köpa här? Vad är det de tycker bara... Vågar man köpa här?
Ja, men alltså, vi ser ju det mer och mer. Man är anti tills man kommer dit. Det är som mig.
Mm.
Vad är det här? Vi gick in och så bara boom. okej. Mm. Så att nu har vi ju många, alltså oftast är det ju Östermalmköparna. Alltså det finns många ekonomiskt starka människor som vill bo här nu. Mm. Och det är ju för att objekten är unika.
Mm, mm, mm.
Liksom, det är ju ingen som ser in på våning 24. Nej. Alltså du är helt själv, du är insynlig, det är bra isolering, det är ingen som hör någonting. Mm, det är, mm, mm. Du har garage i huset, du når en mataffär genom garage, mycket bekvämligheter.
Ja.
Kameran, du har kamera i lobbyn, överbevakad, inga koder in, det har aldrig varit det skulle inte ens gå att göra inbrott.
Mm, mm.
Det skulle inte gå för en tråkighet. Alltså, mm, mm. Du kommer ju möta på 8 i hissen. Alltså, mm. Så det är mycket sådana aspekter. Ja. Det är någonting nytt helt klart.
Häftigt. Det finns ju ett bygge vid Starrängsringen som är mycket moderna byggnader där de har en liten lobby, de har en receptionist. Finns det någon liknande grej här? Är det någonting man har tänkt på? Hur ser det ut?
Man tänkte på det. Mm. Man gjorde en rustning och kom fram till att man inte ville det. Det skulle leda till en avgiftshöjning.
Mm.
Och boende bara, nej, men det är inte värt det. Alltså, vill vi ha något beställer vi hem det och säkerheten är så bra.
Mm.
Så att de kände att det inte riktigt kommer uppfylla en funktion.
Nej.
I och med att det är kameraövervakning som de har. Mm. Det är inga koder in, så inga obehöriga kommer in.
Mm. Mm.
Alla tjänster, ja, men idag då i det samhället vi lever, om allt från Fordora till matleverans, kemtvätt, allt kommer ju till dörren.
Ja, ja.
Så man var nära, men sen kände man att det behövs inte.
Det behövs inte, nej. Avgifterna i både Norra Tornen och i Hagastaden, vad ligger de på en 2, 3, 4 ungefär?
Ja, men det säger att 4:orna ligger på runt 5 000, 3:orna ligger runt 4 000, 2:orna ligger på kanske 3, 5, 3, 8, något sånt där. Då är det väl inklusive oftast värme, vatten och bredband.
Ja.
Det som tillkommer är el.
Okay.
Och så behöver du ha en hemförsäkring.
Ja, okej. Okay. Ja, men jättebra. Perfekt Adam, vi har lärt oss extremt mycket om Hagastaden och Norra Tornen idag. Om du då slutligen skulle ge 3 tips till säljare och 3 tips till köpare där ute som ska köpa och sälja Hagastaden.
Ja. Jag hade sagt tips nummer 1, har du möjlighet så sälj först. Mycket bättre, alltså, det sätter inte de kniperna vi pratar om. Tips nummer 2, se över ekonomin. Och få en förståelse för det så du förstår innebörden av en hög belåning och om det faktiskt är en risk. Steg nummer 3, var i kontakt med en mäklare i god tid. Det underlättar jobbet markant så det inte blir det här. Vi fotar på onsdag, lägger på Hemnet på fredag och så hoppas vi att nästa söndag går bra. Så att mäklaren hinner, oavsett om du ska köpa eller sälja alltså, så han hinner antingen ta fram det du söker eller liksom förbereda för din försäljning och redan vara i kontakt med kunder. Där har ni mina 3 tips.
Ja. Perfekt. Jättetack ännu en gång, Adam. Om man vill ta kontakt med dig, hur gör man då?
Du når mig alltså på alla möjliga sätt. Skrik mitt namn utanför i Hagastan. Så, nej, men adam@unikfast.se, mobil 0733-770825. Eller gärna på Instagram där jag lovar att svara alla, adam.farhomand.
Superbra. Och slutligen vill jag fråga, vilken mäklare tycker du jag ska intervjua nästa gång?
Vill du ha någon på Unik eller någon utifrån liksom?
Någon som du känner att den behöver grillas lite vid mikrofonen.
Jag hade nog sagt Mike Chammas, Länsförsäkringar Solna. En högpresterande mäklare som aldrig lyckats slå mig. Han hade jag rekommenderat. Nej, skämt åsido, en fantastisk individ som känner till ett... Han har 70-80% om inte jag säger fel i ett område. Och jag tycker det är fascinerande.
Mm. Perfekt, men då hoppas vi att han hör den här podcasten så att han, jag får intervjua honom nästa gång. Stort tack, det har varit en ära att ha dig med i podden.
Detsamma Magnus, tack för idag.